En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Vad trevligt. Välkomna till Aftonbladet Ledarsidas podcast. Jag heter Fredrik Virtanen. Du heter?
Ulrika Schenström.
Nu tittar jag på dig. Anders Lindberg. Mm.
Och jag heter Ingvar Persson.
Ni två är sossar.
Ja.
Och Ulrika är stolt moderat.
Jajamän.
Och jag är på din sida i det här tillfället.
Well.
Jag ska väl säga då för folk som lyssnar att den här podden är ganska specialiserad. Jag tänker på det här eftersom jag till exempel nu på morgonen har varit programledare för morgon-tv på Aftonbladet. Oh. Där man liksom berättar väldigt tydligt och så. Och bakgrund och sådär. Mm. Här gör vi inte alltid det. Så det kanske inte är, vi det gäller att man hänger med lite.
Nörd. Man måste nog hänga med lite på,
liksom. Inte jättenörd, nörd. Inte som du när du är på lönepodd.
Men det är sant. Men åt det håll. Mm.
Nördpodd.
Men vi försöker ju vara ändå begripliga.
Breda.
Folkliga.
Ja, nej, det är vi inte.
Det tror jag vi riktigt. Inte faktiskt okay. är tyvärr. Men det är ingen som har klagat har jag sett i alla fall.
Nej, för lyssnarna är väl då kanske folk på regeringskansliet. Jag vet inte vilka lyssnarna är riktigt.
Nej, jag tror att det är lite olika. Blandat, men det är nog sådana här politik. Som är väldigt intresserade av politik. Yes.
Det är ju ganska många som är det.
Ja, det är det. Det är det.
Speciellt på regeringskansliet.
Okej, det finns mycket. Ska vi kanske, innan vi tar Hulta-Bulta tycker jag det här. Jag tycker det var så kul och du skrev ju bra tycker jag, Anders. De här alliansledarna var på liksom safari i Husby. Det var så kul att liksom borgare åker till Husby och tittar på exotiska
saker. Det var helt fantastiska bilder också. Ja. Det var ju så här fantastiska bilder. Det var liksom en rad med människor som stod bredvid varandra. Hälften varannan var polis och varannan var alliansledare. Mm. Och så trampade de taktfast fram på Husbys gator. Och det fanns andra bilder på Svenska Dagbladet som var helt underbara där liksom alliansledarna vände liksom demonstrativt ryggen åt stackars vanliga husbybor som gick där och pratade med någon annan istället och så att det känns som att det känns som någon sån här liksom fientlig ockupationsstyrka som liksom gett sig ut.
Men så hade du bara väntat och önskat att de började sjunga We Shall Overcome också, eller hur?
Nej, men jag tror att de gjorde liksom det, men jag tror att det censurerades faktiskt av PK-media.
Stunden hade varit gjord.
Nej, men jag tror PK-media censurerade bort det. De måste ha sjungit
We Shall Overcome. Men det förstår du väl att varenda människa som tillhörde liksom det borgerliga kollektivet åker omkring med hjälmar naturligtvis i bakluckan.
Jo, men det här med tropikhjälmar, det var väl lite onödigt.
Ja, exakt. Mm. Det var väl lite övertydligt då, eller självironiskt.
Så går de naturligtvis omkring med någon som har en palm som också i alla fall det blir för varmt. Åker omkring med ett helt bagageutrymme fyllt med tonic, ni vet, det är ju viktigt med kinin i tropikerna.
Ja, för att inte få malaria. Vi ska bara säga här, nu skojar vi, de hade inte tropiken på sig. Men de var i Husby. Vad gjorde de där?
Och jag raljerar då kring
de
det
hade,
här.
Jo, den riktiga orsaken till att de var där, det var ju att de behöver, och det här är sånt där som man, det kallas för en photo-op. Och det är liksom någonting som presssekreterare fixar. Att man, när man ska lägga ett förslag om något, då skickar man ut någon, de här politikerna, till något ställe som ska liksom bli en bra bakgrund. Och i det här fallet så var förslaget hårdare straff och fler poliser. Och då skickar man ut dem och pratar med poliser i Husby. Mm.
Med anledning av, ska vi väl säga, att det har varit stenkastning och en hel del problem. Och
tack Ingvar, tack. Att någon kan förklara nu varför.
Mm. Men jag menar, det ska väl sägas också att det här är ju inte, det är klart att det är roligt med de här alliansledarna, partiledarna. Det är roligt att de måste uppträda i grupp. Men det här är ju ett problem för alla politiker. Att man liksom dyker upp på såna här platser och så ser förfärligt bortkommen ut. Mm. Alltså min favorit är ju alla som är på byggen och så sätter på sig en liten hjälm uppe på liksom hela stassen.
Eller Putin på en häst.
Ja, men han ser ju mer bekväm ut.
Med naken över kroppen.
Ja, nej, men visst, han lyckas ju faktiskt, vilket är bra för propagandan. Men ja, det är klart.
Det beror på den äger tv.
Det är lätt att skoja om det här, Ingvar. Det är bra att du är förstående, det tycker jag.
Sällan. The voice of reason.
Ja, men tänker du som är proffs på sånt här, den typen av kommunikation, att den blir så upplagd för
skämt? Tropikhjälmar är dåligt, kan jag säga.
Ja, men de hade ju inte tropikhjälmar.
Nej, jag skojar.
Men det går ju lätt att rita dit dem. Jag föreslog någon satiriker skulle göra
det. Det kan hända att någon kommer att göra det.
Sen är det väl så här också att det finns ju en anledning till att Anders Lindberg vill skoja om det här, eftersom det är Aftonbladets ledarsida. Så att, och jag tycker nästan att det är lite underhållande. Det är roligt. Så. Men precis som Ingvar, vad skulle jag göra utan Ingvar här? Så det är ju självklart att det fanns en anledning till att man åkte dit. Sen har jag ingen anledning att veta, eller jag vet inte varför pressekreterarna tog det här beslutet. Och det finns ingen som är kanske jättesnygg i hjälm.
Nej, men jag menar, jo, men det är väl inte så svårt
de
att förstå.
De bar inte hjälm.
Nej.
Ja, men vanliga hjälmar om du är på byggen och
ja,
sånt.
Ja, ja, okej, den hjälmen, förlåt. Ja. Ja.
Nej, men det är väl inte så konstigt varför de gjorde det. Alltså, det här är ju en av de stora politiska frågorna. Man måste hitta en miljö. Man vet att om man åker till Tjärna Ängar i Borlänge, där det faktiskt har varit stenkastning de senaste veckorna, då kommer inte riksmedia orka skicka någon fotograf, för det är för långt till Borlänge. Alltså åker man till Husby som man liksom kommer ihåg att det var kravaller. Det är ju, så där gör man, yes, och det blir sällan riktigt, riktigt bra.
Men det är väl också frågan vem som är mottagare här. Och här är väl mottagaren då, kanske inte de som bor i Husby i första hand. Nej. Utan här är ju mottagaren riksmedia och sen de som bor i Täby och Danderyd och så.
Och historiskt sett så kan jag ju säga att liksom man kan aldrig... Och det här har jag tjatat om och det vet ni exakt vad jag tycker. Det går liksom inte att göra bara den här resan eller att åka till Husby eller åka någon annanstans i något annat syfte eller så vidare. Utan allting handlar ju om vad det är man vill kommunicera, och det ska naturligtvis vara en politik som hänger ihop med de saker som folk ser som ett problem. Och det måste alltid börja där och inte börja i själva liksom... Jag kommer ihåg att jag själv var väldigt irriterad på just Lars Leijonborg under väldigt många år på partiledardebatterna, som alltid tog fram så här: och jag har läst i den här tidningsartikeln att... Och du vet, jag vet inte, det föll alltid platt. Det är bättre att liksom så här, gör det på riktigt. Försök inte hitta genvägar till politik.
Och här är ju problemet att man har hittat på en politik som ser kraftfull ut. Mm. Jag menar vattenkanon och gummikulor och rubbet, va? Ja. Men där problemet är att man ju faktiskt har en social oro som, exakt, ingen vet hur man ska lösa och som inte vattenkanoner kommer att lösa.
Håller du med om det?
Ja, absolut.
Nu är ni sådär överens igen.
Ja, men det är ju så. Sen kanske detta är jätteviktigt, därför att det här handlar ju om att det finns en social oro. Människor kommer inte i arbete. Det är massor med saker det här handlar om.
Ja,
sen kommer
här
Ingvar och jag inte ha samma åsikt i vägen dit.
Nej.
Men att det är det, ja, som är problemet. Annat program.
Ni moderater anser väl att repressivitet och starka poliser är vägen dit. Han tycker att flummiga fritidsgårdar är vägen dit.
Jag tror inte varken vi tycker så, någon av oss.
Men jag la det i era mun.
Varsågod, varsågod. Men så var det inte.
Vi ska återkomma till Moderaterna via Hanif Bali, som ju har fallit från
just han och Niklas Wykman. Ja. Mm. Mm.
Men först ska vi ju snacka om regeringsbildning. Men innan det, Peter Hultqvist.
Hulta.
Ja.
Nu är han igång igen. Han är överallt.
Ja, men nu har han varit.
Nu är det NATO. Nu får vi helt plötsligt sätta ner soldater och materiell om bara riksdagen tar beslutet, eller hur? Är det inte så? Mm, ja, men du är bäst på det här.
Regeringen
du
tar
beslut. Du är utrikesexperten här, det får man ändå säga.
Men regeringen tar beslut.
Ja, precis.
Men att riksdagen skulle ta beslut, det var något
som vänsterpartiet... Nej, men förlåt, regeringen ska ta beslut om det är så att NATO vill sätta ner soldater och annat.
Framförallt vad det handlar om är att man inte
behöver... Det är ju en halvvägs väg här för Hultabult att få det svenska folket att vilja vara för NATO, eller framförallt det socialdemokratiska partiet. Det är nu han kommer gå loss.
Jag tänkte inte gå loss, men jag bara säger det
emot.
Jag bara säger det att det kommer inte att vara så.
Det här är liksom en lite så här fegväg mot NATO, tycker jag. Fast kanske smart.
Det är ingen fegväg mot NATO. Det är ingen
väg
mot NATO.
Definitivt.
Nej, det är det inte.
Nu är det halvvägs där.
Jag är helt på din sida. Men skillnad för dig tycker jag inte om det.
Men det är ju ett annat problem.
Jag vill veta något annat han har gjort, något mer av privat natur.
Kan man ändå inte få bara rätta liksom, det är ju helt fel.
Kan inte sluta tugga NATO.
Ja, men det är ju helt fel. Alltså, grejen är att
jag visste att det skulle bli så här.
Nej, men det är ju fel. Och jag vill börja klara varför det är fel. Jo. De sakerna man kommer att kunna göra med det här värdlandsavtalet, det är samma saker man redan har gjort tidigare. Det har de här övningarna och de här sakerna man har haft tidigare. Sen har av någon anledning den här debatten farit iväg upp i det blå. Så att ett avtal, ett avtal som handlar om ett antal tekniska justeringar och ändringar i vägtrafikförordning och sånt.
Du är faktiskt kvar på SVT-debatt, märker ni det?
Blir plötsligt helt laddat med massa annat.
Vad gör det oss till?
Nej, men...
Ja, just det, Anders var på debatt, ja, eller opinion
det här
live.
Ju,
det,
men det är ju hopp.
Det är därför han är så här.
Nu lyssnar ni ju ungefär lika bra som de som skriver på debattsidan om de här frågorna den senaste månaden.
Men vi sa att vi inte ville höra.
Halva
också.
Den här NATO-debatten har ju blivit ren skönlitteratur.
Ja. Jag tror att du har rätt. Men det är ändå,
P.G. Woodhouse.
Det är ändå ointressant.
Alla vet inte.
Nu är vi nästan med i NATO och vi går vidare.
Nej, men det är ett nördprogram.
Okej.
Jag har faktiskt inga riktigt bra rapporter från Dalarna när det gäller, gäller
Hulta Bultas framfart. Nej, tyvärr, utan jag har mest sett NATO-grejerna faktiskt. Hans halvvägs där nu. Mm.
Jag har fått synpunkter faktiskt. Jag har faktiskt fått synpunkter på en högt uppsatt källa i regeringskansliet. Som undrade varför vi kallar dem Hulta Bulta. Och då kunde inte jag svara på detta. Så min högt uppsatta källa i regeringskansliet som undrade varför vi kallar dem Hulta Bulta.
Högt uppsatta källan väldigt upprörd. Så jag bollade nu frågan.
Nej, det var den inte. Men alltså jag bollar nu vidare frågan. Varför kallar vi dem Hulta Bulta?
Jag vet inte, det bara kom till mig.
Och jag skrattade och sen där satt den.
Och sen dess har det varit.
Det förklarar varför jag inte kunde förklara det.
Jag råkade bara säga det i en podd här plötsligt. Hulta Bulta, jag vet inte var det kommer ifrån.
Och Fredrik älskar det.
Ja, varje gång älskar
det. Om den här källan nu lyssnar så är då, vi vet inte.
Jo.
Från ovan.
Men det är myntat av Ulrika Schenström.
Ja.
Men inte det sämsta.
Nej. Men han har inte stått på någon maskin och glänst eller så?
Inte vad jag har sett, och jag har inte heller fått in några nya bilder och så. La vi ut förresten bilden när han var Lucia?
Det vet jag inte.
Nej, du skickade en länk till den. Men det där sköts dåligt, det måste jag säga. Och sen får jag säga nu att nu får vi lite grann sluta tala i varandras munnar. Okay. När vi talar om regeringsombildningen. Den kom till sist, som ni hade väntat, va?
Ja, faktiskt.
Som vi hade väntat.
Blev den som väntat också, Ingvar?
Ja, det blev väl som väntat ungefär. Det blev försiktigt, får man säga. Det blev en regeringsombildning. Det blev precis så mycket som absolut måste göras eftersom det faktiskt fattades ett antal statsråd. Och så blev det lite portföljförändringar. Men det,
Ulrika, tycker du att det var lamt?
Nej, jag trodde det skulle bli sämre.
Okay.
Jag trodde det skulle bli riktigt så där, du vet, att man liksom nästan gick och skämdes och skulle gå och dö. Så där la jag mina förväntningar, vilket gjorde att jag var ju jätteentusiastisk plötsligt. Nej, men alltså de tre som nämns då mest, och det är ju liksom Peter Eriksson och Ann Linde. Och vad jag vet om Ann Linde är ju att hon är högst kompetent. Sen Peter Eriksson får jag nog säga var ett genidrag, om man nu måste ha en miljöpartist som är bostadsminister, vilket jag ju inte tycker är så bra. Men ska man ha någon så är nog Peter Eriksson fantastiskt bra. Alltså han är ju en människa som vet hur man förhandlar, som kan vrida armar ur av människor och vet hur en slipsten ska dras och kan kommunerna. Så att vill man ha
hård.
Han är en hård kille.
Den enda hårda miljöpartisten.
Ja, han är jag måste nog säga av egen erfarenhet att han vet.
Jo, att han är hård, men är han den enda hårda?
Nej, det vet inte jag. Men jag skulle nog säga att jag tycker att för att tycka att det kanske vore bättre för Sverige om Socialdemokraterna ledde regeringen själva, om det nu måste vara de som gör det, så måste jag nog säga att Peter Eriksson var ett genidrag.
Men nu räknar du upp två personer av tre. Vem var den tredje då?
Carolina Skog.
Jag kan tyvärr ingenting om Carolina Skog. Men däremot så såg jag att hon hade väldigt många examen som jag tror är oerhört populära på Miljödepartementet. Utan att skoja om det alltså. Jag tror att... Och sen det här med Ibbe då, Ibrahim Baylan.
Lite otydligt vad han skulle pyssla med.
Han kommer ju vara torped. Torped på statsrådsberedningen och se till att alla andra statsråd gör det de ska.
Okej. Okay. Så han är...
Men man kan väl säga att om man tittar på
partisekreterare tidigare så är han nog ganska van.
Mm. Om man börjar med helheten så tycker jag att helheten, den är väl bra. Det är inte särskilt roligt och det är inte särskilt nytt och det är inte särskilt spännande, men det kommer funka. Och det här är väl det vi kan vänta oss av Löfven sen ganska lång tid tillbaka, att det händer inte så mycket. Sen om man tittar på de enskilda statsråden så kan man väl säga att man har ju bytt ut framtidsministern mot en EU-minister och gett Kristina Persson sparken och satt Ann Linde istället. Jag tror det är väldigt bra. Jag har saknat tre ministerposter i den här regeringen. Det är en tydlig integrationsminister, en tydlig migrationsminister och en tydlig EU-minister. Därför att det är de största frågorna. EUs finanskris och migrationen och integrationen. Och just de tre posterna tog man bort i regeringsombildningen. Det var lite dålig timing. Så att jag är väldigt nöjd med det, att det är en EU-minister som finns. Sen tror jag det är väldigt bra att de har en samordningsminister. Därför att jag tror att kretsen kring Löfven har fått för stort inflytande. Att det har legat på tjänstemän. Och det är bra att det ligger på en politiker. Och Ibrahim Baylan har den erfarenheten. Så det tror jag är väldigt bra. Sen Peter Eriksson. Det är väl kul att han kom till. Alltså, Mehmet Kaplan har inte gjort någonting i 2 års tid, så att han kommer ju behöva göra 4 års arbete på 2 år om det här ska funka. Och det är väl bara önska lycka till liksom.
Du hade något att säga, Ulrika?
Nej, jag vill bara tillägga, jag håller med om att det var bra med en EU-minister. Jag är lite bekymrad över att man inte hade en integrationsminister, samtidigt som jag brukar tjata om att vad är då integration, och då har man ändå liksom, det handlar ändå om jobb och bostäder och så vidare, så att det där kanske är lite tvetydigt. Men för alla de som har jobbat i regeringskansliet, som vet hur man gör reformer och så vidare, så är vi halvvägs in i mandatperioden. Och ska de här då, även om jag tycker då att det här är liksom bra människor som vet hur en slipsten ska dras och är duktiga, så vet vi att det tar minst 2 år att få igenom en reform. Både därför att det ska utredas, det ska liksom genom, tröskas allting och så vidare. Så att det är visserligen ett par bra saker här, men var är politiken och kommer man att se någon skillnad under den här mandatperioden? Nej, det skulle jag inte tro.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Okej, men om vi tar det här lite vidare då, så är det ju så att ny undersökning visar ju att förtroendet för Löfven fortsätter neråt. Bara 35% har förtroende, medan Kinberg Batra har förtroende, det går uppåt och det är 45%. Mm. Jag är väl den enda i nästan hela Sverige som tycker om Stefan Löfven.
Ja, kommer det här, jag tycker att det här är jätte, det finns en sak som jag tror är väldigt viktigt att vi säger i den här podden nu. Den här mätningen gjordes före regeringsombildningen. Ja. Vilket gör att den är inte helt aktuell.
Och efter Miljöpartiets genomklappning.
Precis.
Ja, men det var det, alltså, kan den här ombildningen hjälpa till?
Ja, alltså, det skulle jag nog faktiskt tro.
Alltså det är klart att,
till fördel för Löfven. Ja. Och man måste alltid liksom se hur olika saker har tagits emot eller inte. Och allting handlar ju lite grann om förväntningarna. Förväntningarna var mycket värre och mycket sämre än vad han faktiskt levererade. Mm. Även om jag kan förstå som socialdemokrat, och när man ser er här inne nu i det här rummet, så ser de inte glada ut. För att man hade större förväntningar på att Löfven skulle göra mera. Och jag kan fatta det. Men jag tror inte att svenska folket ser det riktigt så. Så det ska bli intressant att se nästa mätning. Jag är ju personligen glad när det går bra för Anna Kinberg Batra. Men man ska också vara kanske inte så fullt så mycket cynisk som jag är. Men vi ska också komma ihåg, när gjordes mätningen? Och hur relevant är det att egentligen diskutera den just nu?
Alltså, det är ju för Stefan Löfven så är ju ett utav... Alltså man kan peka på massor med faktorer apropå Fredriks liksom, att, som inte har så hemskt mycket med person att göra. Alltså, han är den första socialdemokrat på väldigt länge som försöker leda en koalitionsregering. Och det är ju inte socialdemokratiska väljare särskilt nöjda med. När då dessutom koalitionspartnern visar sig ha fullständigt monumentala interna problem, så stärker det ju inte hans förtroende. Så att det är klart att har Miljöpartiet nu efter sin kongress rätat upp sina problem, vilket vi väl återstår att se kan man säga, men har man gjort det så kommer det ju att underlätta Stefan Löfvens situation, det är klart.
Ja.
Sen är väl det som kommer att vara, tror jag, och som många kommentarer var också, att det här är ju Löfvens regering. Och vill han ha en ny start så måste han ändra politiken.
Ja.
Mm. Så att fortsätter politiken som den har varit hittills, att man väldigt stram finanspolitik, att man liksom är väldigt försiktig när det gäller reformer, man tar det väldigt lugnt, man försöker liksom hela tiden samarbeta över blockgränsen och så vidare, då kommer det inte att hända särskilt mycket. Därför att Moderaterna och borgerligheten tänker fortsätta med den strategin de har och krypskjuta och inte så att säga hjälpa till särskilt mycket. Så att jag tror att liksom, det här var inte en ny start om det var det man letade efter, utan det här var liksom en fortsättning av den regering vi har sett hittills. Och min gissning är att det är så här det kommer att vara i 4 år. Det är den här regeringsperioden. Och det, för mig så påminner den ganska mycket om så här Reinfeldt 2. Alltså den,
efter 10.
Ja, efter 2010, alltså Reinfeldts minoritetsregering. Mm. Därför att då hade han också problem med riksdagen. Det var inte jättemycket nya idéer. Det hände inte jättemycket. De saker som hände, hände i början av mandatperioden, men sen hände inte så mycket mer. Mm. Och vi har liksom de här stora reformerna som S gick till val på, som A-kassan och sjukförsäkring och såna här saker som många S-väljare tycker är väldigt viktigt, de har ju gjorts. Mm. Så att liksom, ja, jag tror att det kommer...
Och så är det ju. Samtidigt så får man ju också så här, om man ska då till fördel för Löfven med det här, är ju att han kan få ihop ett bra paket inför valet. Även om saker och ting inte görs under mandatperioden. Men om det nu visar sig att de här faktiskt jobbar, så kan ju de här vara färdiga före valet 18 för att sjösättas under nästa mandatperiod. Så att det beror ju på, alltså, för det här är ju ändå doers som man har tillsatt här.
Ja, och sen ska man nog lägga till det att svensk ekonomi går väldigt bra, som det ser ut just nu. Arbetslösheten går ner, ekonomin går som tåget, eller som tågen gick förr då på den tiden den gick i tid. Men vad vi ser nu, det är ju tydligt att liksom de rödgröna partierna kommer att ligga, tror jag, ungefär där man ligger idag, kanske lite upp. De borgerliga partierna kommer också ligga ungefär där de ligger idag. Det finns ingenting som tyder på att SD går ner särskilt mycket mer än de har gjort. Och det innebär att vi kommer att få samma valresultat nästa gång som vi fick förra gången.
Plus minus några procent.
Jag tror att det är livsfarligt att säga om vad som händer om 2 år. För att om du tittar på prognoserna så från helt olika ställen som Boverket, Migrationsverket, SKL, SCB och så vidare, så visar det att ja, det går bra just nu. Men det är väldigt många som gör prognosiseringen att det inte kommer vara så bra 18, 19, 20, så att vi står inför ganska stora problem.
Fast till 2018 så kommer ju de förändringarna som sker nu, alltså den ökade alltså sysselsättningen och bättre ekonomin, den kommer att märkas i människors vardag. Så människor kommer att ha att ta ställning till 2018, det är, de har fått det bättre under Löfven. Det går bättre för Sverige. Flyktingkrisen kommer att vara 2 år tillbaka i tiden. Och då innebär det att då måste ju Moderaterna hitta någon ny angreppsvinkel på Löfven. Och det som känns nu, tycker jag, med den moderata ledningen, och det såg man ju gå med det här tropikhjälmsutspelet. Jag tror att de har inte särskilt mycket idéer. De spelar i det trygga hörnet.
Jag kan hålla med om att man inte gör tillräckligt mycket reformer än vad jag skulle vilja att man gjorde. Problemet är att det är ingen annan som gör det heller. Och det är där det politiska klimatet blir problematiskt. När vi inte har att ta ställning till stora olika liksom färdriktningar i hur man ska hantera den integrationsproblematik som kommer att komma med liksom framtiden, att man inte har tillsatt tillräckligt många liksom reformer som får människor i arbete, tillbaka i arbete och så vidare.
Fast tänk om Ylva Johansson lyckas nu med etableringen.
Det vore väl jättebra för Sverige i så fall, men hon kommer att ha svårt att göra det under 2 års tid. Utan det var det jag sa, möjligen kan hon gå till val på att ha svaret. Men hon kommer inte ha det svaret och den genomförandet under den här mandatperioden.
Bra, tack. Ni tycker att regeringsombildningen var helt okej, och vad som händer i framtiden, det har vi inte en aning om. Det kan vi sammanfatta.
Förutom att vi kan vara ovänner om det.
Ja, det kan vi vara. Nu måste vi tala om det. Och det här är ju du, Ulrika, som kan det inre arbetet, det inre tänket i Moderaterna. För Anders här skrev ju en krönika om Hanif Bali, moderat riksdagsman och medlem av partistyrelsen, om hur han drar runt dynghögen, för att citera Göran Persson. Och sen 2 dagar efter fick han sparken.
Det är nästan så att Anders ser så där lite lycklig ut, att det kan vara han som ligger bakom det här. Nej, det tror jag inte. Jag tror däremot att det är... Nu kan inte jag detaljerna i det här, och kunde jag detaljerna i det här så skulle jag... Kanske jag heller inte skulle dra den slutsats som jag gör just nu. Men jag har ju själv suttit i partiledningar och varit oerhört upprörd över människor som sitter i riksdagsgruppen och beter sig som fullkomliga idioter. Det är ju liksom goes with the job, att människor i riksdagsgruppen är dumma i huvudet, vissa personer. Däremot så är det så här att man måste ju ha sina antagonister nära sig, och folk som röstar emot och inte tycker samma sak nära sig, så att du har koll på dem. Och att ge dem reprimander på det här sättet, jag vet inte. Historiskt sett i Moderaternas riksdagsgrupp så är det ju folk som har... Titta bara på Fredrik Reinfeldt som blev helt utfryst för saker och ting under Carl Bildt-regeringen 93. Och sen kom tillbaka i full fart, om man ska vara riktigt ärlig. Och du kan ju titta på andra människor som har röstat annorlunda och inte fått en enda reprimand.
Så vad det här handlar, det kanske bör förklaras ändå. Vad det handlar om officiellt är ju då att han vanligen röstade emot partiet i riksdagen.
Och Niklas Wykman som var skattepolitiskt talesperson. Mm,
just det.
Om folkmord.
Om folkmord i folkmord.
Men är det inte så, Ulrika?
Så det kanske inte var Anders artikel som handlade om negativ campaigning.
Fast jag tror så här, jag håller med Ulrika om allt hon säger, för att det här, det är ju hennes parti, så det här. Men om jag skulle bara dra en parallell till övriga partier och liksom socialdemokratin och så är ju traditionen i Sverige faktiskt att du röstar på partier. Du röstar inte på personer. Och det innebär ju någonstans att det finns ju en logik i att partierna också har lite rätt att bestämma över politiken. Det står trots allt partinamnet överst på valsedeln. Det är inte så att de här personerna är personvalda och får göra precis som de vill.
Men skulle det vara väldigt intressant att höra hur andra moderata riksdagsledamöter hade ställt sig om det hade kommit upp en fråga kring homosexuellas rätt till adoption. Då hade det inte låtit så här. Då hade det inte varit så här. Så att jag vill bara... Alltså, det måste finnas i så fall principer och inte...
Jag tror ju om jag ska...
Och de som röstade mot det... Mm. De fick ju rösta mot det utan att det blev någon reprimand överhuvudtaget en gång i tiden. Så att jag vill bara...
Men jag tror ju att det är så att jag tror inte på något sätt att min krönika i söndag som Hanif Balis beteende
det känns
på
väldigt,
nätet
väldigt skönt att du inte
skulle avsätta honom, det tror inte jag. Men däremot är det så att han har under ganska lång tid varit väldigt ifrågasatt och är en del av en så att säga en sfär inom Moderaterna som glider iväg åt SD-hållet på nätet. Och det är klart att det är oerhört många som är kritiska till det. Så att jag kan ju föreställa mig att det är en kombination av många saker som gör att man sparkar ut folk.
Men då ska man kalla en spade för en spade, tycker jag.
Fast jag tror att politiker är väl notoriskt usla på att kalla spadar för spadar. De kallar väl spadar för precis allting annat. Och då tror jag att någonstans... Jag tror ju inte att det bara var den officiella förklaringen som vi har fått höra som var sanningen. Jag tror att det finns mer bottnar i detta. Och jag... Därför att det finns alltid mer bottnar när politiker gör saker. Ja. Och jag tror ju att det är bra att han kanske inte är integrationspolitisk talesperson längre. För det var utomordentligt olämpligt att den personen som ska tala för integration samtidigt är en person som dansar med nättroll i den utsträckning som
bara det att nu Anders Lindberg säger det här kommer horder av moderater som ställer sig på
så är det ju.
Nej, men... det är ju en nackdel, alltså. Jag borde ju vara tyst helt enkelt.
och hur skulle det se ut? Men, eller hur skulle det vara möjligt överhuvudtaget? Nej, men, alltså, samtidigt, den här frågan är ju spännande, för det är ju som Ulrika säger, väljarna uppfattar att man väljer ett parti. Å andra sidan är ju de här personerna faktiskt rent faktiskt personvalda. Mm. Så ser valsystemet ut. De är valda, personer har röstat på valsedlar där de har stått. Man har räknat jäkligt noga och tittat vilka som kommer före och efter. Var och en av dem är personligen i princip ändå ansvariga gentemot sina väljare. Och där, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna är väl de två partier som historiskt har den strängaste synen på vad medlemmarna får och inte får göra. Mm. Eller rätt sagt deras företrädare, deras riksdagsledamöter. Och det har ju varit, det är ju väldigt bra för beslutsfähigheten. Mm. Alltså man har ju inte som i Amerika en massa politiker som man inte vet hur de ska rösta innan de har gjort det. Å andra sidan så är det klart att driver man det där resonemanget för långt, då kunde vi ha en person liksom blockröstning som i...
Precis. Liksom. Det är exakt. Och vi behöver inte dra in vad vi tycker om den här personen inte, men jag läste någonting om Mårten Schultz här på morgonen och som var lite på det temat.
Alltså juridikprofessorn.
Fast jag vill ändå värna lite blockröstningen då, eftersom den är så negativ. Alltså jag tror ju att det är så att riksdagsarbete handlar om många andra saker än att rösta. Det handlar om att ta fram politik, det handlar om att sitta i utskott, det handlar om att lyssna på medborgare, det handlar om att skapa liksom den politiska inriktningen. Och det behöver man vara många människor som gör. Men däremot så är det så att vi är en partidemokrati. Vi är inte en demokrati av en massa galna enskilda ledamöter som är personvalda. Det har vi varit historiskt. Men sen 100 år tillbaka så är vi inte det. Och då innebär ju det någonstans att det här vet ju väljarna. De anpassar sig efter det när de röstar. Och det kanske en sån här person som Hanif Bali kanske inte ens hade blivit invald om det inte var så att han stod där han stod på den moderata listan. För det kanske bara hade varit så här 55-åriga män med stora Mercedesar som hade blivit invalda för Moderaterna. och därför att det var så väljarna såg ut. Mm. Och det här liksom, det gör att som förtroendevald för ett parti, när det är det urvalssystemet som finns, ja, då har du ett ansvar mot ditt parti.
Exakt.
Och det, så den traditionen, den har faktiskt alla partier. Tittar man historiskt på mängden blockröster, då är det vissa partier som sticker ut. Folkpartiet sticker ut för de röstar som en sån här loppcirkus. Miljöpartiet sticker ut, även i viktiga frågor så röstar de hur som helst. Så va. Men i övriga partier röstar i princip enligt en partilinje.
Ja, det är någon liberalerna, det är, där får man vara fri.
Nej, det är inget konstigt att det är miljöpartister,
ja,
och folkpartister.
Eller också kan det vara så att om man har helt jäkla liksom omöjligt kan trycka ja på knappen, så måste man, då kan man vara knickklipp i så fall, ta och kvitta
men,
ut sig.
Ja, ni är, Moderaterna är alltså också ett mycket auktoritärt parti. Han tog sig örat med kraft efter detta, mm, och om det var andra saker också.
Ja, alltså Moderaterna kanske, man ska kalla det auktoritärt, men historiskt sett väldigt toppstyrt. Alltså, det är ju bara att titta historien på Moderaterna. Det är ju liksom, man tycker om sin ledare så länge det går bra. Och så länge det inte går, när det inte går bra, då åker de ut med huvudet före. Det är väldigt toppstyrt, kan ledas av bara 2-3 personer, men är helt onådigt alltså. Det är inte nådigt när man åker ut alltså.
Ska skottet komma inifrån? Var det inte så Reinfeldt sa på riksdagsgruppen?
Ja,
var
det
du där då?
Nej, jag var inte där. Jag var på regeringskansliet då.
I vilket sammanhang var
jag
det?
Jag var inte med på själva
gruppen. Var det här FRA?
Det handlade om FRA. Nej, det var inte Fredrik Schulte, utan det var han, den här andra. Carl Siegfried var det.
Carl Siegfried, just det.
Och när han sa så darrade hela partiet och föll in i ledet, eller?
Ja, ungefär så.
Ja, jag vill minnas att det var så.
Men där är ju också det typiska.
Jag vill även säga då, jag tycker att Reinfeldt, han såg helt okej ut i sån här bygghjälm, vill jag gärna säga. Ja. Apropå att alla,
ja, behövde. Jag har också sett honom live faktiskt i en sån här tårt. Du vet när man är och bakar på ja, bageri. Väldigt snyggt också faktiskt.
Jag är inte säker på just den. Det var när han bakade klenäter kanske. Ja. Fast det gjorde de aldrig. Nej, den där. Du vill säga något annat, men jag tror inte du, du får åka till Opinion Live i så fall.
Jag har ju varit där.
Ja, just det, men det kommer väl alltid en ny torsdag.
Ja, men jag tror
det är kul när du är där, för du krossar ju alltid motståndet.
Liksom, det är nästan kliar i honom att få åka dit
igen. Ja, du tycker det är kul.
Det kan vara därför han gillar det så mycket.
Ja, för att han vinner alltid. Mm. Det är lite taskigt.
Du har inte ens sett det igår. Du har ingen aning om hur det gick.
Jag sov då. Men vad snackade de om igår? Det var ju den här apartheidskolan. Får man säga så?
Alltså, det var ju den här Thorengruppens skola, Thoren Framtid, det är en friskola som där man då har låtit... Det fanns ett förslag om att flyktingbarn skulle få gå in i samma ingång som de här barnen från Thorenskolan.
Exakt.
Var vi det slutade alltihopa med. Folk lite oense om vad som hände. Men det slutade med att friskolebarnen får nu gå in i en ingång där också toaletterna finns. Och flyktingbarnen får gå in i en helt annan ingång som ligger 50 meter därifrån, där de också får sämre lokaler. Därför att föräldrar bråkade så mycket om detta. Så det är en ganska sunkig historia.
Yes. Och vill ni veta debatten, så bara gå in på SVT Play och titta på Opinion Live från
man kan
igår.
Också gå in på ledarsidan och läsa om detta, vi har skrivit om det. Men det är en helt sjuk historia faktiskt.
Ja, det är det faktiskt. Ja, men vad trevligt det här var då.
Mm.
Har vi checkat av allting? Ja.
Ja, det känns så.
Ja, vi tog bort några ämnen. Och la till några.
Ja, ja.
Och de är ju alltid nya.
Ja, och nu får det räcka, för nu har vi hållit på i säkert... Nu är det lång tid.
Ja.
Ja. Ha en väldigt trevlig helg. Det här inspelades ungefär vid klockan 12 på fredag. Så att ni vet om någonting har hänt efter som vi inte har nämnt.
Och känt till.
Och känt till.
Exakt.
Ja. Ulrika Stenström, Anders Lindberg, Ingvar Persson och Fredrik Virtanen är jag. Hej då!
Hej då! Trevlig helg!